Nu är det dags för pubquiz igen på två feta grisar på ringen. Jag, Mattias Axelsson, kör quiz den 2 maj klockan 18.30. Drar vi igång. Max 5 i varje lag. Fina priser och god mat och god öl utlovas. Välkomna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt från forntid till nutid. Tar vi oss genom att prata om olika händelser och personer i den svenska historien. Just nu befinner vi oss i en serie om det stora nordiska kriget. Det här blir det 11:e avsnittet om det stora nordiska kriget, där jag idag ska prata om slaget vid Storkyrö i Finland 1714. För det stora nordiska kriget, det innefattar ju inte bara händelser och slag där Karl den 12:e på olika sätt är i centrum, utan det stora nordiska kriget pågår ju på flera olika fronter. Och Karl den 12:e, han sitter ju fast nere i Bender under ett antal år efter slaget vid Poltava. Och under den tiden så attackeras ju Sverige återigen av danskarna, som vi pratade om i förra veckans avsnitt om slaget vid Helsingborg. Men också av ryssarna, där Ryssland försöker sig på att ta Finland. Och det är om detta i allmänhet och slaget vid Storkyrö i synnerhet som jag tänker att jag ska prata i dagens avsnitt. Och dagens avsnitt är ett så kallat Patreon-exklusivt avsnitt. Det innebär att för att få lyssna på hela avsnittet så behöver man bli månadsgivare på patreon.com/kungarochkrig. Då får man lyssna på hela det här avsnittet om slaget vid Storkyrö. Och man får också tillgång till alla andra Patreon-exklusiva avsnitt som har publicerats. Dessutom så slipper man reklamen i avsnitten om man blir månadsgivare.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men innan vi kommer igång med avsnittet så ska jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då har vi Mats Källqvist som kung av Guds nåde. Tack så jättemycket för att du fortsätter att vara det. Jonathan Holmström, Anders Harrison, Anders Stålnacke, Gustav Valdemar Lantz, Pontus Henrys, Joakim Rodin, Johnny Rönnberg, Kim Rönnholm, Micke Bodell och Rickard Wallman ska också ha ett stort tack för att ni är kungar på patreon.com/kungarochkrig. Och så kan jag också passa på att tacka er tre som är hertigar. Det är nämligen Bosse Hildor, Gustav Kvant och Malin Wallander som är hertigar. Och ett tack till er också. Sen skickar jag givetvis ett tack till även er som är grevar och friherrar och hertigar och lågadel som också bidrar till att den här podden fortsätter att komma ut. Men slaget vid Storkyrö 1714, det är ju ett slag som står i den finska delen av Sverige. För Finland är ju en del av Sverige sedan 1100-talet. Visst, Åland koloniseras av människor från det som sen ska bli Sverige runt år 500 efter Kristus. Men det finska fastlandet, där börjar svenskarna sin erövring någonstans runt 1100-talet. Enligt den traditionella historieskrivningen så är det kung Erik den helige som kristnar Finland och lägger Finland under svenskt välde. Biskop Henrik, som också deltar i de här så kallade korstågen för att omvända finnarna till kristendomen, blir helgonförklarad och blir skyddshelgon för Åbo stift först och sen för hela det medeltida Finland. Under de följande århundradena på medeltiden och den tidiga moderna tiden så stärks banden mellan Finland och Sverige ytterligare. Finland blir mer och mer integrerat i det svenska riket och är, när vi kommer fram till stormaktstiden, en lika integrerad del av Sverige som till exempel Småland eller Västergötland eller Dalarna för den delen. Och för finsk del så är det ju närheten till Ryssland som väldigt mycket fortfarande formar utrikespolitiken, det kan vi ju se om inte annat med Finlands NATO-inträde, men som också historiskt har präglat väldigt mycket av Finland. Och Ryssland och Sverige har ju en lång historia av konflikter och krig. Det finns åtminstone 11 dokumenterade krig mellan 1400-talet och 1809, som ju är det sista, kanske senaste, kriget mellan Sverige och Ryssland. En viktig händelse i relationen mellan Sverige och Ryssland är ju freden i Göteborg på 1300-talet. Ett fredstraktat som undertecknas mellan Sverige under kung Magnus Eriksson och republiken Novgorod. Och i det här traktatet i Göteborg så fastställer man det svenska rikets östgräns. Och det är det som gäller mellan först Sverige och Novgorod och sen mellan Sverige och Ryssland fram till freden i Teusina i maj 1595. 1595 så är det nordiska 25-årskriget mellan Sverige och Ryssland över, vilket innebär att man sluter freden i Teusina. Och i den här freden så avstår Ryssland alla anspråk på Estland och även rätten att uppbära skatt från samerna från Österbotten till Varangerfjorden. Det här leder till att den svenska nordöstgränsen som sträckte sig från en punkt strax väster om Ladoga upp till Norra ishavet när den finska och norska östgränsen erkänns av Ryssland. Vidare under 1600-talet så sluter Sverige fred i Stolbova 1617 efter det ingermanländska kriget. Då avstår Ryssland igen från alla anspråk på Estland men också på Livland och betalar 20 000 rubler i skadestånd till Sverige. Sverige erhåller också Kexholms län och städer som Göteborg och Ivangorod med respektive län, vilket innebär i praktiken att man har kontroll över stora delar av Ingermanland. Och det är ju de här svenska erövringarna under först slutet på 1500-talet och sen in under stormaktstiden som gör att Ryssland under Peter den Store allierar sig med August av Sachsen-Polen och Danmark under Fredrik den IV och gemensamt år 1700 anfaller Sverige. Danskarna anfaller ju den svenska allierade i Holstein-Gottorp. Polen anfaller Riga och i Ryssland så planerar man under hösten 1700 att anfalla de svenska befästningarna runt Finska viken. Sverige besegrar ju först Danmark och sen den ryska armén i Narva. Men det som Karl XII då gör, det är ju att inte fortsätta mot Ryssland, in i Ryssland och förfölja den ryska armén. Utan det som Karl XII istället gör, det är att han vänder sig söderut mot Polen och August av Sachsen-Polen. Under den period som Sverige är upptaget med att strida i Polen och i princip jaga August runt i Sachsen och Polen så passar ryssarna på att ta tillbaka de inre delarna av Finska viken och år 1703 så börjar man att bygga det som sen ska bli Sankt Petersburg. på den plats där Nyens Skans tidigare låg. Det här markerar ryssarnas inträde i den europeiska stormaktspolitiken på nytt och att man får tillgång till Östersjön. När August av Polen och Sachsen är besegrad och svenskarna har slutit fred med Polen, med Sachsen och med Danmark, så vänder man sina blickar mot Ryssland och Karl XII:s ryska fälttåg påbörjas. Det här blir ju ett fälttåg som slutar i ett stort misslyckande. De ryska soldaterna är numerärt helt överlägsna. Ryssland har en stående armé på runt 70 000 soldater mot Sveriges runt 40 000 soldater. Dessutom så använder sig den ryska armén av den så kallade brända jordens taktik, då man bränner gårdar, förstör åkrar och har ihjäl boskap för att tvinga svenska soldater att marschera genom öde landskap, vilket leder till svält och därmed till sjukdomar i de svenska leden. Dessutom så är den östeuropeiska vintern 1708-1709 oerhört kall, vilket åter drabbar den svenska huvudarmén. Kylan leder till mer svält, vilket leder till mer sjukdomar, vilket leder till att tusentals svenska soldater går under utan att ens behöva möta ryska soldater i krig. Det är helt avgörande slaget för rysk del, och det som leder till en vändning i det stora nordiska kriget, det är ju slaget vid Poltava. För i slaget vid Poltava så har alla de umbäranden som den svenska armén utsatts för under åren i Ryssland tagit ut sin rätt. De svenska soldaterna klarar inte av att upprepa det man har gjort tidigare vid slaget vid Narva, utan den svenska armén blir grundligt besegrat i Poltava. Tusentals svenska soldater flyr. Slaget blir ett katastrofalt nederlag för den svenska armén. Karl XII, han lyckas komma undan. Han drar sig söderut mot den osmanska staden Bender, där han kommer befinna sig under ett antal år. Men efter den ryska segern vid Poltava 1709 så inleder ryssarna försök att erövra Finland. Och längre än så får ni inte lyssna om ni inte är månadsgivare på patreon.com/kungar och krig. De ryska försöken att erövra Finland som leder fram till slaget vid Storkyrö 1714 ligger alltså bakom betalvägg. Vill ni inte betala för att lyssna på Kungar och krig, så hörs vi igen om en vecka. Ta hand om er tills dess. Hej då!
Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.